Frågestund. Det är talmanskonferens haft möte, därför drog vi lite ut på tiden, så vi får be om ursäkt för det. Föredras då punkt nummer ett, frågestund enligt bestämmelsen 38 paragrafen första moment till lagtingsordningen. Frågestund nummer 3, 21-22. Enligt 39 paragrafen i arbetsordningen avgör talman vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talman har rätt att förklara frågestunden avslutad, även om alla anmälda frågeställare inte bereds tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst två gånger. Det här anförandet får räcka högst en minut. Talman har rätt att avbryta diskussionen när talman anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Och då går vi över till frågorna. Ställs först av lagtingsledamot Zetterman som ställer den till vice lantrådet. Varsågoda.
Talman, när det brinner så ska branden släckas. Vem som gör det och hur kostnaderna fördelas, det är en senare fråga. Samtidigt vet vi att ett strukturerat brandsläckning når bättre och snabbare resultat. Jag tycker att den liknelsen kan jämföras med den situation vi befinner oss i nu. Nu måste vi alla ställa våra humanitära krafter till att hjälpa befolkningen i Ukraina. Med anledning av det har också EU aktiverat massflyktingdirektivet från 2001. Det ställer förstås frågor och krav på det tirolenska samhället. Och min fråga till vice lantrådet Jansson är: vilka effekter bedömer vice lantrådet att massflyktingdirektivet får på det offentliga Åland, och hur ser behörighetsfördelningen ut mellan Finland och Åland?
Vice lantrådet, varsågod.
Tack talman och tack ledamot Zetterman för en högst aktuell fråga som faktiskt redan under denna dag och fortsättningsvis under dagens lopp kommer att vara högaktuell till följd av diskussioner som pågår just nu inom ramen för en samordningsgrupp som finns på kanslisidan, där flera avdelningar då samverkar i syfte för att klarlägga just de effekter på det åländska samhället som ledamoten efterfrågar. Vi har också under förmiddagen fått rapport från ministerkollegorna Annika Hambrud och Annette Holmberg Jansson att också i mötet med riksdagsledamoten så fördes exakt den här frågan. Jag kan inte då gå in på detaljer annat än att konstatera att det idag klockan 15 hålls en presskonferens i Helsingfors där då man kommer då redogöra för vilka effekterna är då och i stort de konsekvenserna som följer av detta då unika direktiv, i och med att det är första gången som massflyktingsdirektivet tas i kraft inom EU. Där kommer under både det pågående mötet här i denna byggnad och eftermiddagens presskonferens kommer ge svar på en hel del frågor. Vad gäller ledamotens fråga om lagstiftningsbehörigheten är vi då på ett område vad gäller den grundläggande, det som är kopplat till invandring etc. flykting, så är ju fullständigt riksdagens behörighet. Däremot har naturligtvis flyktingvågen, den befarade på grund av den ryska aggressionen, den kommer då att påverka sådant som är då inom det åländska samhället. Och vi kan kort konstatera då att de rättigheter som de nya ålänningarna, om vi tillåts kalla dem då, även om det kanske är temporärt, så kommer att ha fullständig rättighetskatalog som de kan luta sig mot och lita på inom ramen för det åländska samhällssystemet. Tack.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Zetterman.
Talman, jag har full förståelse för att inte vice lantrådet till alla delar är informerad i nuläget. Jag lyssnade också till Finska kommunförbundets information i fredags där man inte heller hade detaljkunskaperna. Men det viktiga är ju nu att kunskaperna kommer ut till det åländska samhället. Landskapsregeringen har tillsammans med vissa av sina underlydande myndigheter tillsynsansvar för kommuner och annan verksamhet. En av de goda sätten att idka tillsyn på är ju tillsyn genom information. Genom det undviker man förvaltningsfel istället för att korrigera dem i efterhand. Kan vi vänta oss nu från landskapsregeringens sida att man aktivt använder sig av verktyget tillsyn genom information för att undvika problem och felaktiga förvaltningsbeslut ute bland de åländska myndigheterna?
Första tilläggssvar, vice lantrådet.
Jo, tack. Och på sistnämnda fråga då kan jag svara ja. Avsikten är att vara maximalt aktiva inom ramen för det som ledamoten kallar för tillsyn. Och imorgon eftermiddag hålls då tillsammans med den kommunala sektorn då ett samråd där syftet är då att från landskapsregeringens sida kommer att läggas fram ett rätt omfattande underlagsmaterial som är just i detta nu då kompletteras med det som är då den nyhet som då har kommit då i form av EU:s massflyktingsdirektiv. Utgående från det rätt breda samrådet som hålls imorgon får vi gå vidare och naturligtvis vara aktiva också vidare. Och sen känner ledamoten till via media att det också då hållits inledande möten och möten som fortsätter också med andra myndigheter då som har ansvar för liknande frågor. Och även dagens presskonferens under ledning av minister Hambrud så kommer också då att beröra.
Andra tilläggsfrågor från lagtingledamot Zetterman.
Talman, jag skulle säga det som oerhört viktigt nu att man idkar den här tillsynen genom information, vilket jag uppfattar att också vice lantrådet stöder, och att den också sker på genom tillsynsförfarandet och inte enbart genom presskonferenser, utan att vi har en riktiga myndighetsinstruktioner som ska förebygga eventuella problem. Jag tror att hela det åländska samhället står i stor beredskap att ta emot ukrainska medborgare. Det tror jag att var och en känner att det är vår plikt och skyldighet. Men det betyder också stora krav på myndigheterna, OHS och kommunerna och KST i främsta led. Hur ser landskapsregeringens beredskap ut att överta uppgifter ifall någon av de här enheterna inte skulle klara av att klara av sitt uppdrag?
Avslutande tilläggssvar, vice lantrådet.
Sådär. Jo, en bra frågeställning som ledamoten väcker även till sistnämnda del. Här är det naturligtvis omöjligt för oss att idag från landskapsregeringens sida överblicka hur pass omfattande kommer då den befarade flyktingvågen då att nå Åland. Vi vet redan på basen av den rätt täta samarbeten och umgänge som nu under en längre tid har funnits och till den ukrainska sidan i form av arbete och med mera, så kommer det per automatik att leda till och redan lett till att vi då får i alla fall tillfälliga nya ålänningar. Vi kommer naturligtvis från landskapsregeringens sida att ifall det behövs skjuta till de tilläggsresurser som det här utökade ansvaret för nya ålänningar medför. Ser vi då på hur olika kommuner kan drabbas så är det ju lite slumpen som kommer att styra naturligtvis. Hur mycket kommer barnomsorgsskolan? Då får vi gemensamt tackla. Tack ledamoten.
Tack. Nästa frågeställare går till lagtingsledamoten Fällman som ställer sin fråga till minister Höglund. Varsågoda.
Talman, även när tankar och känslor är på annat håll så ska vi förstås göra vårt jobb. Det gör även det ukrainska parlamentet som fortfarande lagstiftar i sig en motståndshandling. Därför gäller min fråga till minister Höglund den parlamentariska kommitté som ministern har lovat tillsätta. Vi har lämnat våra namn till kommittén och finansministern har tidigare i runda ord beskrivit vad kommittén ska göra. Men vi tycker nu att det börjar bli dags för lite verkstad på den fronten. Så frågan är, när tillsätts den här kommittén? Hur formuleras det uppdrag som den ska jobba med? Och hur kommer den här kommitténs arbete att påverka kommande budgetar? Är det ett arbete som bara ska göras för syns skull? I vilken utsträckning tänker finansministern att den tidigare arbetsgruppens förslag om hur kommunerna ska spara ska påverka kommitténs arbete?
Svar minister Höglund.
Jo, tack herr talman och tack för frågan som är väldigt angelägen. Och det är ett tag sedan jag begärde in namnen till den här parlamentariska kommittén. Jag har fått namnen. Jag har namnen klara här och väntar egentligen på en sista beredning som jag hoppas kommer, inte idag men förhoppningsvis imorgon. Och då kommer kommittén att tillsättas. Och vad kommittén ska jobba med uppdraget, så tror jag att det är en bra början om kommittén själva först själv får lite identifiera uppdraget. Där är ju tänkt att bli en typ av handskakning som ska gälla över flera mandatperioder. För vi vet alla att en mandatperiod är väldigt, väldigt kort. Och ska man göra någonting som får effekt på sikt, så är det bra att ha den här långa handskakningen då. Det som jag mycket väl kan tänka mig att man tittar på, det är lite hur man har gjort i Sverige. Hur man gjorde i Sverige på 90-talet när ekonomin där var som allra stämst. Man tittar på kostnadstak, man tittar på resultatmål, man tittar på skuldsättningsgrad och så vidare. Och för mig handlar det mycket om att sätta ramarna för ekonomin över tid. Tack.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Fällman.
Tack. Om det ska bli någon handskakning, om det ska bli en sån process där vi alla faktiskt kan medverka, så har ju vi socialdemokrater ställt kravet att frågan om en reviderad kommunstruktur måste ingå i det här uppdraget. Det är helt ohållbart att diskutera åländsk ekonomi som en helhet utan att diskutera hur kostnader uppstår och upprätthålls i kommuner där en byråkratisk struktur prioriteras framom servicen till medborgarna. Som när Lumpaland ställer in sina betalningar till KST, som ger lumpalänningarna service på samma villkor som alla andra ålänningar, men har kvar en högavlönad kommundirektör som man kanske egentligen inte behöver. Hur ser finansministern på möjligheten att inkludera kommunstrukturfrågan i den här kommitténs uppdrag?
Tilläggssvar, minister Höglund.
Tack, herr talman, och tack för tilläggsfrågan här. Jag tror att vi alla behöver lyfta blicken och lyfta frågan att när den här gruppen då så småningom börjar sammanträda, går igenom sitt uppdrag, hittar handskakningen för framtiden, så är det väl alla frågor som på något sätt berör den offentliga ekonomin utan att nämna någon speciell eller utan att undanta någon speciell.
Avslutande tilläggsfrågor från lagtingsledamot Fällman.
Ska jag då uppfatta det som att finansministern inte kommer att ge den här kommittén någon form av ramar eller direktiv, utan att det är gruppen själv som ska formulera vad som är viktigt? Är det ett sätt att inte nämna, lyfta elefanten i rummet på bordet, utan låta kommittén jobba med den här mycket centrala frågan under radarn eller under centerradarn? Och sen undrar jag, den kommande kriskommunslagstiftningen, den som genom en ganska dyr tvångslagstiftning kommer att tvinga ihop kommuner som inte längre klarar sig, kommer den frågan att inkluderas i den här gruppens arbete?
Avslutande tilläggssvar, minister Höglund.
Jo, tack. Vad det gäller kriskommunlagstiftningen så är det många bottnar i den förstås. Så per automatik behöver det inte betyda att en kommun som är i kris per ett visst klockslag, per ett visst tillfälle, per automatik går ihop med en annan kommun. Det vet vi inte. Det är ju det som kriskommunlagstiftningen ska visa då efter diverse utredningar. Men vad det gäller den parlamentariska kommittén, så tror jag att det är bra att de som går in i kommittén, medlemmarna där, jobbar för det offentliga Ålands bästa och kanske inte har allt för mycket bindningar till den och den frågan, utan låt den där gruppen då sammanträda första gången. Sätta målsättningar för gruppens arbete med tanke på att det då ska vara en handskakning som gäller en längre tid. Tack.
Tack. Nästa fråga ställs av vice talman Sjögren, som ställer det till minister Höglund. Minister Höglund får stanna kvar. Varsågod, vice talman Sjögren.
Talman, trots att det ska tillsättas en parlamentarisk kommitté som ska se över den offentliga ekonomin, så utgår jag från att landskapsregeringen har egna funderingar och egna lösningar. Och det är ju precis på det viset att det faller i bitar nu, landskapet och kommunernas ekonomi. Samtliga kommuner och landskap visar röda siffror. Lumparland varslar om att man inte har råd med socialvården längre. Och det är inte bara oklart för kommunerna och ålänningarna utan även för stora delar av lagtinget hur landskapsregeringen tänker tackla den här situationen. Hur tänker landskapsregeringen ta sitt ansvar? Vad är landskapsregeringens planer när det gäller den offentliga ekonomin, när det gäller landskapsregeringen och kommunerna? Lite konkretisering, tack finansministern.
Svar minister Höglund.
Tack herr talman och tack ledamot Sjögren för frågan här som är berättigad och aktuell. Det har vi ju sett i media de senaste dagarna då där KST, speciellt med ordförande i spetsen, har riktat en direkt förfrågan till landskapet. Det här är ohållbart till längden. Vi vet ju också kommunernas stora oro ända från 2019 där. Men när det drogs bort, ja, om jag minns rätt, ungefär 4 miljoner ur landskapsandelssystemet så har kommunernas oro för överekonomin varit stor. 2019 var ju inte kanske det bästa året ur den kommunala ekonomin. Och vi vet att 2020 var väl ett år som är svårt att helt enkelt analysera på grund av pandemin. 2021 förefaller bli betydligt bättre. Skatteintäkterna för början av detta år förefaller bra. Men det som regeringen här för närvarande håller på att titta på, så det är det som står i budget 22 och sen då undersöks av i betänkandet från Finans- och näringsutskottet. Och det var en översyn över landskapshandelssystemet och det var även en eventuell laddning, eller kanske inte bara eventuell, jag tror att till och med utskottet var så pass till och med uttalat som att det behöver vara en laddning i landskapshandelssystemet. Så ett jobb är på under beredning här, vilket kommer resultera i en arbetsgrupp då, som tittar över den kommunala ekonomin.
Första tilläggsfråga, vice talman Sjögren.
Talman, landskapsandelarna utgör ungefär 35 miljoner euro. Kommunernas skatte- och avgiftsintäkter utgör väl ungefär cirka 120 miljoner. Och det säger ju det att man måste ha egen skattekraft för att man ska kunna vara hållbar som kommun. Men förstår jag saken rätt nu? Finansministern begärde en lånefullmakt av lagtinget och det har finansministern fått. Kan alltså landskapsregeringen tänka sig att landskapsregeringen tar lån för att finansiera kommunernas drift?
Första tilläggssvar, minister Höglund.
Tack herr talman och tack för tilläggsfrågan. Innan jag går till banken och tar lån ska det mycket till, ska jag väl påstå. Men sen beror det helt enkelt på vad den här arbetsgruppen kommer fram till och hur det låter från det kommunala fältet. Men vad det gäller upptagande av lån så ska det mycket till när jag går den vägen. Tack.
Avslutande tilläggsfråga, vice talman Sjögren.
Talman, det är lite hopplöst det här läget i lagtingssalen, i plenissalen, att vi inte får svar på frågor. Om man ska ladda landskapsandelssystemet med mera miljoner så blir det ju antagligen så att landskapsregeringen måste gå till banken. Och det är ju heller ingen hållbar lösning. Finans- och näringsutskottet skriver i sitt betänkande att under vårsessionen så ska man komma med en ändring av 85 paragrafen i kommunallagen. Man ska ha klart för sig hur landskapsandelssystemet ska fungera när man ska revidera det. Och vi har redan tappat hälften av tiden för den parlamentariska gruppen. Hur ser finansministern på det? Och det kan inte vara så att man nu lägger hela ansvaret på den parlamentariska gruppen och inte har några egna idéer.
Avslutat tilläggssvar, minister Höglund.
Och tack för tilläggsfrågan. Det är ju så att en lånefullmakt är precis vad det heter, fullmakt. Den använder man i ett nödfall då. Det är inte begäran om lån, det är inte ett medel om att man kommer att uppta ett lån, utan det är helt enkelt en fullmakt att vid behov så upptar man lån. Tack.
Tack. Jag ber minister Höglund vara kvar för nästa fråga. Ställa lagtingsledamot Gunnell som ställer frågan till minister Höglund. Varsågod.
Tack, herr talman. Minister Höglund verkar vara populär idag. Min fråga gäller energipriserna som ökar i allt stigande grad. Och med tanke på oroligheten av världen så är väl det här en stegring som inte kommer att sluta utan snarare fortsätta. Och allt ifrån pensionärer, hushåll, jordbruk, företag ser nu sina elräkningar växa i oroande grad. I Sverige söker man lösningar genom att möta de här kostnaderna med direkta stöd till hushåll och näringsliv. I Finland höjer man reseavdraget. Hur har landskapsregeringen tänkt agera i frågan på Åland?
Svar minister Höglund.
Tack, herr talman, och tack för den riktigt intressanta frågan, ledamot Gunell. Energipriserna, vi såg ju redan förstås under fjolåret att energipriserna steg ganska kraftigt till och med. Vi tog höjd i budget 22, om vi tänker på landskapets egen ekonomi då, för något stigande energipriser, och vi gjorde också en skrivning där att vi kan vara tvungna att återkomma i en tilläggsbudget under 22. Detta om landskapets ekonomi. Det här drabbar förstås både företag och den vanliga familjen. Det vet vi, har man ett hus, företag som var ett hus som var uppvärmt med el, blev det dyrt. Är det uppvärmt med olja så är det också dyrt idag, med tanke på att oljepriset denna morgon uppgick till $140 per fat, vilket är det högsta på, om det inte någonsin, så på långa tider. Men frågan gäller förstås, har landskapsregeringen beredskap att stödja dem då som hamnar i en allt för hög kostnad på grund av elen? I nuläget har vi det inte. Vi har en tilläggsbudget på gång här, den vanliga vårbudgeten, och det kommer en budget sen på hösten. Det är lite för tidigt att säga att hur slår det här för samhället stort och vad kan vi göra? Så där behöver jag få återkomma i så fall. Jag kan inte i nuläget säga något desto mer. Tack.
Första tilläggsfråga, lagringsledamot Gunell.
Ja, när det gäller marknadspriserna på elenergi så kan ju inte vi på Åland påverka det särskilt mycket. Däremot så vet vi att nätavgifterna är dyra, mycket på grund av den stora investering i Finlandskabeln som gjordes för ett antal år sedan. Av Kraftnät Ålands totala kostnader så finns det fortfarande rätt mycket att betala tillbaka. Det här landskapets bolag så har fortfarande 56 miljoner i långfristiga lån. Och om bolaget kunde betala bort lånet och slippa då ränta och amorteringar på över 4 miljoner per år, så kunde det vara en direkt effekt på nätavgifterna på Åland och därmed också på alla elräkningar. Är det här en fråga som landskapsregeringen kan hantera genom att kapitalisera ordentligt Kraftnät Åland?
Första tilläggssvar, lagringsledamot mot Höglund. Nej, minister Höglund, förlåt.
Ja, okej. Okay. Tack. Och tack för frågan också. Landskap har kapitaliserat Kraftnät Åland här i en något fallande skala de senaste åren. Var det från 800 000 och nu senast 600 000 om jag minns rätt genom budget, för att hålla kostnaderna något nere. Och det är klart att går landskap in för en större kapitalisering, kanske så pass stor kapitalisering så att man tar bort den större lejonparten av det lån som Kraftnät Åland har, så förstås får det ju en verkan då på energipriser när överföringspriserna sjunker. Men det här är en stor fråga, och liksom motfrågan här blir förstås att det som då landskapet ska gå in med, hur finansierar vi det? Är det genom lånefullmakten eller är det genom inbesparingar? Så att det...
Avslutande tilläggsfråga, lagringsledamot Gunell.
Ja, jag tror ju inte att det finns någon ultimat modell på hur man ska möta den här kostnadsökningen bland hushåll, företag och så vidare. Man måste ju då tänka, hur gynnar man Åland som helhet på bästa sätt? Och vad har vi själva på Åland för redskap när det gäller det här? Och jag vill nu skicka med den tanken när finansministern och regeringen jobbar med den här frågan,
att skulle landskapet helt enkelt kapitalisera bolaget så att det här lånet kunde betalas bort och hitta en metod för det, så skulle det ta ner nätavgifterna rejält med 20-25% bedömningen. Så att jag hoppas att landskapsregeringen överväger ett sådant alternativ när man tittar vidare på den här frågan. Det skulle vara en långsiktig lösning.
Avslutande tilläggssvar, minister Höglund.
Jo, tack. Ursäkta. Tanken här är helt intressant. Det håller jag förstås med om. Det som man också behöver titta på i den här frågan är förstås reglerna runt statsstöd och så vidare som man måste utreda. Men man hamnar nu förstås i den frågeställningen i något skede. Att om landskapet tar på sig en större del, en större kostnad i form av till exempel lån med de räntor etc. Så är det en ny kostnad i någon form för landskapet som måste finansieras. Och det gör att den här frågan blir lite komplex och går inte att svara på här och nu. Men det är en bra frågeställning. Tack för den.
Tack till denna fråga. Nästa fråga ställs av lagledamot Påvals och till minister Wikström.
Tack, herr talman. Min fråga gäller vägprojektet i Godby med rondell och Smithfield som är planerad att genomföras. Ärendet, herr talman, är berett och klubbat för länge sedan och ligger väl i det berömda röret, som om man ska tolka landskapsregeringen rätt. Men det verkar vara oerhört svårt att få saker ur händerna. Finströms kommun skickade en skrivelse om saken i november förra året. Datum för byggstart har utlovats flera gånger under mandatperioden. Och det har beskrivits av ministern som det mest prioriterade vägprojektet från landskapsregeringens sida. När inleds projektet med Godbrondell och varför har det ännu inte påbörjats?
Svar minister Wikström.
Jo, tack, herr talman, och tack för frågan. Det är ju så att infrastrukturprojekt tar väldigt lång tid och när någonting ligger i röret så tar det tid innan det kommer bli klart. Men jag kan i alla fall ge glädjande nyheter nu att vi har kommit så långt att inom några veckor så borde det vara möjligt att bjuda ut det här. Det är precis i slutgranskningsskedet nu. Orsaken till att det har tagit så lång tid, de är flera och varierande. Alla kanske inte har tid att nämna här idag. Men för att förstå det här, varför man inte kan snabba på ett projekt hur mycket som helst när det gäller infrastrukturprojekt, så då måste man också förstå hur förvaltningen är organiserad. Det är nämligen så att varje gång som det ska göras ett projekt så behöver det beställs, alltså den beställare utförarorganisation. Så alla uppdrag som utförs på infrastrukturavdelningen så beställs av privata företag. Vilket gör att det finns vissa ledtider och är också beroende av det företaget som ligger högst upp på ramavtalslistan och som har börjat arbeta med det här projektet. Det gör helt enkelt att förvaltningen är beroende av att få en återkoppling från det aktuella företaget. Så det är en av orsakerna. Men vi kanske hinner med flera. Tack.
Första tilläggsfråga. Lagledamot Påvals.
Tack, herr talman. Tack för det svaret. Men det verkar ändå som att det har funnits både interna och externa kommunikationsproblem inom landskapsregeringen i och med att vi har en ganska stor avsaknad av information ut till allmänheten. Det har ju utlovats datum löpande under mandatperioden och skrivits när man ska bjuda ut det, och man har ändå haft en ambition att starta igång det tidigare. Jag har full förståelse för att processen tar lång tid, men man har ju uppenbarligen inte varit medveten om det tidigare heller i landskapsregeringen internt. Sen uttalandet till media 2020 så har det i princip varit tyst ut i allmänheten, om jag har tolkat saken rätt. Hur ska vi tolka detta informationsvakuum?
Första tilläggssvar, minister Wikström.
Tack, herr talman. Man kan säga så här att från början när man började planera Godby-rondell så tänkte man i huvudsak på en rondell. Men det är också viktigt att det finns en Smithfield ute i Nya Godbyvägen för att vi ska kunna upprätthålla hastigheten, alltså 90 km i timmen förbi Godby. Så just den här Smithfielden har tagit längre tid än beräknat när man har projekterat den. Det är ju så att när man projekterar någonting så kan det dyka upp saker som man inte tidigare har tänkt på. Det är en annan förklaring till varför det har fördröjt så långt som det har gjort. Men vi är precis i slutsked nu. Jag har goda förhoppningar om att det här kommer att bli riktigt bra.
Avslutande tilläggsfråga. Lagtingsledamot Bovalls.
Tack, herr talman. Jo, alltså frågan har ju väckts från allmänheten till undertecknad och också på andra sätt under hela mandatperioden. Och det har ställts många frågor kring när det ska börja, när det ska sätta igång. Och det är också anledningen till varför jag ställer frågan nu i informationssyfte. Och jag tackar för de svararna som ministern het. Men vad är det nu som gör, vad skulle ministern bedöma att det som gör att vi kan lita på nu att projektet inleds på den bestämda tiden som ministern har förhoppningar till, när det tidigare inte har så skett? Jag skulle vilja, kanske inte ha garantier, men vad det är som gör att ministern är hoppfull över den saken.
Avslutande tilläggssvar, minister Wikström.
Tack, herr talman. Det är ju så att i infrastrukturprojekt så är det olika skeden. Förstudie och projekteringen, och projekteringen har olika stadier. Och nu har vi kommit så långt i projekteringen att det just är klart att bjudas ut. Det är därför som jag kan säga det. Som sagt, tidigare så fanns förhoppningar om att projekteringen skulle gå smidigare än vad den gjorde. Men den har blivit komplex. Så, ja, jag har inte så mycket mer att tillägga förutom det att projektet, när det är klart, så bjuds det ut. Och det är inom kort. Tack.
Tack. Nästa fråga ställs av lagtingsledamot Eckerman till minister Röblom. Varsågoda.
Talman, under förra veckan fick lagtinget ett meddelande om vilka kommande lagar som är redo att behandlas i lagtinget. Jag är särskilt intresserad av vad som händer med klimatlagen, djurskyddslagen och vattenlagen. Eftersom att det här är tre lagar som jag särskilt bevakar, de krokar dessutom också arm på varandra, så är de viktiga grundstenar för att kunna upprätthålla ett hållbart Åland. Så min första fråga handlar om klimatlagen. Kommer lagtinget att behandla en åländsk klimatlag under denna period och i vilken form?
Minister Röblom, svar.
Tack, talman. När det gäller klimatlagen så är vi i den delen av processen att vi nu har ett förslag till lagstiftningspromemoria som vi ska behandla politiskt för att sen ta vidare då i den lagstiftningsprocessen. Och där är det ju klart att där kan man ju undra och tycka att det här går väldigt långsamt, men det är ju första gången som Åland går in för att stifta en klimatlag, så att det är ju en hel del processer i det med att klargöra och tydliggöra hur den ska se ut och också att se till att alla är med på tåget och banan och förstår varför och hur det ska göras. Men i väntan på klimatlagen så att säga så står ju inte klimatpolitiska arbete still, utan nu pågår en ganska omfattande analys inom tjänstemannakåren för att vi ska få ett gott grepp om vad Fit for 55-paketet kommer att innebära för Åland, det vill säga de starka insatser som EU gör för att på unionsnivå få ner utsläppen. Så det pågår ett klimatpolitiskt arbete som inte är kopplat till klimatlagen också.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Eckerman.
Tack. 2021 skulle bli vattnets år. Så vilka konkreta vattenförbättrande åtgärder har ministern och landskapsregeringen tagit för vattnet under 2021? Nu kommer vi igen till en ny het sommar med algblomning och allt fler personer skaffar sig en egen pool för att kunna svalka sig och bevattnar för att hålla sina grödor levande vid torka. Och det här drabbar ju också vår dricksvattenförsörjning som också är lite under all kritik. Minister har vid tidigare tillfälle att hävda att landskapsregeringen tar ett helhetsgrepp kring klimatpolitiken. Jag och många andra med mig anser att det här inte visar sig på ett särskilt konkret vis. Den här vattenlagen var inte heller med i meddelande. Och kommer lagtingen nu att få den här vattenlagen på sitt bord under perioden?
Första tilläggsvar, minister Röblom.
Talman, när det gäller vattenlagen så är det ju som vi känner till här en ganska omfattande och avancerad lagstiftning där det under en period skedde ett fortsatt arbete med det utkast som fanns när den här regeringen tillträdde. Det var ju inte färdigt på något sätt. Och det var ett fortsatt lagberedningsarbete som pågick. När det var klart så gick det över till att behandlas av en politisk grupp med representanter från regeringspartierna. Orsaken till att vi tillsatte en sån referensgrupp var för att å ena sidan ge den nya regeringens partier möjlighet att ge input till lagförslaget, men också att ge regeringspartierna en god möjlighet att via sina representanter i den här referensgruppen bekanta sig med det här lagförslaget och alla dess delvis avancerade tankar och strukturer. Så förhoppningsvis nu så kommer, eller det som händer nu är att lagberedningen fortsätter arbeta med den input som kommer.
Andra tilläggsfråga, lagledamot Eckermann.
Tack. Till sist då djurskyddslagen. Också en väldigt viktig pusselbit, både vad gäller djurens välfärd, miljö- och klimatpolitiken. Det är också en stark sammanknuten fråga och ett fokusområde som verkligen gör en skillnad för vår miljö- och klimatarbetet. Och djurens välfärd har ju också lyfts via ett medborgarinitiativ som behandlades i lagtinget, och man har vid flera olika tillfällen. Redan första gången jag tror jag stod uppe här i talarstolen så pratade jag om djurlagstiftningen. Så att det verkar som att det igen är så att det aldrig finns varken tid eller resurser till att komma till någonting konkret. Lite så där som det är med jämställdheten. Jag tycker det är lite tråkigt.
Avslutande tilläggssvar, minister Rövblom.
Herr talman, här kan jag ge ledamoten rätt i att det har varit en resursfråga när det gäller djurskyddslagen. Därför att vi var ju rörande överens om här i salen att det här är en väldigt viktig lagstiftning. Och det finns liksom inga politiska frågeställningar där att vi behöver revidera djurskyddslagen. Men där har jag ju, väljer jag och har valt också tidigare att säga helt ärligt att vi hade ett läge på miljöbyrån där de tjänstemän som är i nyckelposition för att hantera den här lagstiftningen. Det byttes folk på de posterna och det var vakanser under en viss tid. Och därmed så försenades det här oerhört viktiga arbetet, vilket jag är den första att beklaga. Därför så är det ju extra roligt att nu kunna konstatera att vi har full besättning på miljöbyrån. Det är väldigt kunniga människor som nu jobbar med den här, att vi ska få den här djurskyddslagen vidare. Så jag har stor tilltro till det.
Tack. Nästa fråga ställs av lagtingsledamot Söderlund som ställer sin fråga till minister Holmberg Jansson. Varsågoda.
Talman, nyligen kom landskapsregeringen ut med en utredning över institutionsvården för våra äldre där man konstaterar att det finns utrymme för förbättringar. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det ska inte spela någon roll i vilken kommun man bor när man är gammal och sjuk och behöver vård. Men tyvärr visar rapporten att läget är så. Hur avser nu landskapsregeringen och ministern gå vidare med rapportens resultat?
Svar avges av minister Holmberg Jansson.
Talman, tack för frågan. Ledamot Söderlund, det här är ju nu då en del av de alla utredningar som görs för att ta fram ett äldrepolitiskt program. Och det blir tydligare och tydligare att det är någon som behöver ha ett helhets... Man behöver titta på äldreomsorgen som en stor helhet och inte bara rycka olika delar. Så att det här är någonting som vi fortsätter med nu att göra kompletterande och andra utredningar förstås. Men jag är mycket mer medveten och håller helt till fullo med ledamot Söderlund att det får inte vara så att det ska vara en skillnad i vilken kommun du bor, vilken vård du får. Och vi behöver ju titta på om vi ska ta tag i äldreomsorgen på ett annat sätt än vad vi har gjort. Och i den här utredningen så kommer det ju fram att ett av alternativen kunde vara att föra över institutionsvården på till exempel OHS. Men att om det är det man ska göra, det är lite för tidigt att säga nu, men arbetet med det politiska programmet påbörjas nu. Och jag tror att bara vi ger det ett tag så kommer vi ha mera svar på frågan.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Söderlund.
Talman, innan problem kan lösas eller åtgärder vidtas behöver problemet erkännas som ett problem. Och rapporten visar ju att få kommuner mäter vårdtyngden som blir allt högre och visar även på otillräckliga sjukvårdsresurser för att kunna ge en kvalitativt god vård. Vidare så saknas en specificering av vilken sjukvård som ska ingå i omsorgen, vilket ganska enkelt skulle kunna åtgärdas. Hur avser ministern och landskapsregeringen gå vidare med de här akuta bristerna?
Första tilläggssvar, minister Holmberg Jansson.
Talman, för 2 år sedan snart, det går så fort, så tog vi fram de medicinska kriterierna för institutionsvård. Och det framkom ju också tydligt i rapporten att man använder den på olika sätt. Så där behöver vi bli bättre på att man använder sig av samma verktyg och också tittar på socialvårdslagstiftningen paragraf 17 och 37. Där det är också, paragraf 17 är förutsättningar för beslut om långvarig institutionsvård som pågår längre om 3 månader. Och där det också i medicinska kriterierna framgår tydligt att det är en läkare som ska ta de här besluten. Det framkommer också i rapporten att man gör det på olika sätt i kommunerna. Så här behöver man ju sätta sig ner nu tillsammans med OHS och kommunerna och titta på. Man har ju hittat sätt att jobba tillsammans nu i och med samverkansavtalen, men också genom de träffar som äldre omsorgsledarna nu har mer på regelbunden basis.
Först, nästa tilläggsfråga går till lagledamot Söderlund.
Talman, alla vårdkedjor borde fungera smidigt och resurser kunde nyttjas bättre, men det är svårt med olika huvudmän. Ökad samverkan och mera samarbete är alltid bra, men ack så svårt. Och regeringens arbete med att lyfta bort ansvar och uppgifter från kommunerna fortsätter. Och institutionsvården är kanske nästa uppgift som försvinner och skjuter fram behovet av en kommunreform. Tror minister Holmberg Jansson att vi snart har kommuner utan uppgifter kvar?
Avslutande tilläggssvar, minister Holmberg Jansson.
Talman, rapporten utreder nu långvarig institutionsvård. Alltså det betyder för personer över 65 som vårdas mer än 3 månader. Och om man tittar på genomsnittstiden som man vårdas på en institution idag så är den under 3 månader. Så även om man överför institutionsvård för över 3 månader så har vi fortfarande problemet kvar. Vi har fortfarande de som är under 65 som man lyfter upp från KST-sida som är ett problem. Vi har fortfarande all hemvård och hemtjänst som ges i hemmena som man behöver satsa mycket, mycket, mycket mera på. Och det gör man ju nu från finsk sida där man faktiskt har som förslag att all institutionsvård ska tas bort för att man ska göra tidiga insatser. Så att även om man skulle plocka bort institutionsvården så kommer det finnas oerhört mycket uppgifter kvar för kommunerna.
Tack. Då går vi till nästa fråga som ställs av lagtingsledamot Holmberg som ställer den till minister Röblom.
Tack talman. Tack minister Röblom. Bästa lagting åhörare. Rysslands barbariska, hänsynslösa och aggressiva invasion av Ukraina medför kraftigt ökade kostnader på speciellt olja och gas. Den fria världen visar just nu att den effektivaste krigsföringen sker via sanktioner, där Ryssland och dess oligarker timme för timme isoleras från den globala ekonomin. Sanktioner kräver tålamod och uthållighet gällande prisökningar. Vikten av att vara nationellt självförsörjande energimässigt och oberoende rysk olja tydliggörs idag av den terror Ukrainas folk utsätts för. Energiomställningen är viktig, inte endast för klimatets skull, men även för att minska Rysslands ekonomiska möjligheter till inhumana krigshandlingar. Det behövs en ny omarbetad åtgärdsplan och tidsplan för vår energiomställning. Har landskapsregeringen det?
Svar avges av minister Röblom.
Tack talman. Jag håller med ledamoten Holmberg om att det här som händer nu i Europa så visar ytterligare på det som vi har sagt hela tiden. vi som har förespråkat förnybar energi, det är ju att får vi mer, skapar vi mer förnybar energi som också är lokalt producerad, så ökar naturligtvis vår motståndskraft i motsvarande läger som detta. Det är inte hållbart i längden att vara beroende av fossila bränslen, och definitivt inte fossila bränslen från länder som har lite ifrågasättbara varianter, om man så säger. Vi vet att 70% av den olja som importeras till Finland kommer från Ryssland. Vi vet att 100% av gasen som importeras till Finland kommer från Ryssland. Så jo, det är ett stort problem. Därför så satsar ju den här landskapsregeringen helt och hållet på devisen att Åland ska bli ett naturligt centrum för förnybar energi i Norden. Vi har ju konkreta exempel på det som har gjorts nyligen, det vill säga att Långnabba har börjat snurra. Vi satsar på storskalig havsbaserad vindkraft. Så vi tycker ju att vi är på god väg när det gäller att förverkliga att Åland ska vara å ena sidan helt självförsörjande på förnybar energi, och att vi också ska kunna exportera.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Holmberg.
Tack talman och tack minister Röblom. Det som minister Röblom räknar upp i form av satsningar för energiomställning är gott, absolut. Men det var ju uteslutande av klimatmässiga skäl. Nu ser vi sedan någon vecka tillbaks att vi hamnar i ett geopolitiskt läge energimässigt, där många förespråkare har sedan länge påtalat risken med att vara beroende av energi från speciellt Ryssland. Vi kommer, gemene ålänning, våra företag, rederier och det offentliga, kommer att se energikostnader som aldrig tidigare skådats. Så därför ställde jag frågan, har landskapsregeringen ambition om att snabba på energiomställningen? Jag är helt övertygad om att det här är en fråga som hela EU pratar om, att varje land ska bli nationellt oberoende. Och jag är säker också på att de satsningar som man gör röre kommer att tidigare läggas. Har minister Röblom...
Första tilläggssvar, minister Röblom.
Tack talman. Jag tycker det här är på ett sätt, om man så säger, precis som ledamoten Holmberg är inne på, det visar ju i all sin enkelhet att det är ju inte bara av klimatmässiga orsaker som vi ska gå över till förnybar energi. Det är också geopolitiska, det är också ekonomiska. Det är ju så, det är där värdena skapas redan nu, men ännu tydligare i framtiden. Så ju fortare man inser att en omställning till ett hållbart samhälle inte går i konflikt med ekonomiska intressen eller andra intressen, desto bättre är det, för desto snabbare kan vi alla gemensamt jobba för att omställningen ska gå snabbt. Finns det planer från landskapsregeringen på hur vi ska strategiskt arbeta för att uppnå det här när det gäller utsläppen? Ja, det finns det. Det är en av tankarna i den här klimatlagen som nu är under arbete. Det är att där ska det skapas å ena sidan en långsiktig plan, verkligen, som tar sikte på 2051, då Åland ska vara ett fullständigt hållbart samhälle. Men sen ska det också på vägen dit finnas etappmål. För att långsiktiga mål är bra och viktiga, men man måste också dela upp det i tydliga etappmål. Och för varje etappmål ska det finnas en strategi där man konstaterar vad som ska göras till nästa etapp. Tack talman.
Det uppstod ett tekniskt fel och minister Röblom fick lite för lång tid här. Så nu går nästa tilläggsfråga av till lagtingsledamot Holmberg.
Tack talman. Det råder inget tvivel om att det har funnits en samsyn över att det även är ekonomiskt hållbart att ställa om. Alla har varit medvetna om att de fossila bränslenas tid är förbi, både när det gäller miljö och klimat, men även ekonomiskt. Det jag nu skulle vilja ha svar på är om landskapsregeringen är beredda på att ställa om tidigare. För det här är en fråga som finns i närtid. Alltså vi kommer att verkligen i närtid, dag för dag, att konstatera att energipriserna skenar. Och det måste de få göra, för det är priser vi betalar för att få slut på ett invaderande land som Ryssland. Så det råder ingen motsatsförhållande. Därav också Liberalerna lämnar in en åtgärdsmotion om reseavdraget. För vi måste öka upp uthålligheten hos våra företag, ålänningarna och det offentliga för att kunna ställa om. Men vi måste också skynda på den här omställningen, och det är det svar jag skulle vilja ha. Att minister Röblom i alla fall på ett positivt sätt säger ja, vi kommer att titta på den här tidsplanen väldigt, väldigt snart.
Exakt tid. ledamot Holmberg. Avsluta ett tilläggssvar, minister Röblom, en minut från och med nu.
Tack, herr talman. Och tack, ledamoten Holmberg. Jag kan säga som så att som vi vet så var det i budgeten för 2022, den nu gällande, så finns det allokerat medel för att göra en klimatutredning. Den utredningen så är tänkt att ingå som underlag till den första etappmålsplanen då som sen kommer att stipuleras via den kommande klimatlagen. Och det är ett bra sätt, bedömer jag, att komma vidare. När vi gör den utredningen så kommer det också att klarna. Var ska vi sätta in våra resurser, våra ändå relativt begränsade ekonomiska resurser, för att få omställningen att snabba på? För att vi måste göra det på ett medvetet och strategiskt sätt. Det kan ju vara så att man tycker att men vi minskar oljepannorna. Vi stöder att få bort oljepannorna, så får vi bort de utsläppen. Eller vi stöder det här, eller vi stöder elbilsladdare. Men det som är viktigt att nu så snart som möjligt få på banan så är att vi får en utredning till grund så att vi kan revidera planerna så att vi vet att vi gör det på ett strategiskt och vettigt sätt.
Tack. Då är frågestunden avslutad. Nästa plenum börjar vi 14.15. Thank you.